Om jag hittar en idé som är riktigt viktig, då får den 7 hårda slag av min mentala hammare så att den verkligen bankas in i min hjärna.
Välkommen till 25 minuter med Syding och Sundström, producerat av tradevenue.se. Jag har med mig Ludvig också. Har du gjort någonting kul den här veckan?
Ja, jag kollade på den här nya X-Men-filmen. Jag tror den heter Age of Apocalypse eller något sånt där. Nyligen några kompisar.
Ja.
Och det var en har du sett den förresten?
Nej.
Du som gillar såna här superhjältar.
Jo, men jag gillar sånt där, men den har fått lite skum kritik, men jag kommer se den förr eller senare.
Ja, jag tyckte den var sevärd. Hur som helst, det var en rolig scen i början på den filmen. Det var den här Apocalypse-ondingen. Han rör vid en tv-apparat med sin hand och så frågar den här unga mutanten Storm. Hon frågar med egyptisk brytning så här: "What are you doing?" Och så svarar den här Apocalypse: "I am learning." Och då är det att han har en superkraft, så han kan till exempel, han rör den här tvn så att den börjar flimra och får en massa häftiga filmeffekter. Och så illustrerar det här hur han via sin superförmåga har intagit typ all information i mänsklighetens historia under de sista 2000 åren som han sovit. Och så nu är han helt plötsligt direkt, helt up to date liksom med allt som händer. Och på bara några sekunder har han fått en lömsk plan och internaliserat all den här informationen för hur han ska ta över världen. Hur som helst, precis som den här Apocalypse, så har jag också en särskild strategi för inlärning som jag kallar för mitt framework of learning då. Och det byggde jag ihop när jag var typ 21. Och så jag fokuserade mycket på att lära mig saker och bli bra på inlärning. Det som vi snackade om förra avsnittet, så här metatips för det.
Det är alltså som Ludvig håller på med nu, det är att han försöker berätta vad avsnittet ska handla om. Men det ska jag göra. Vi ska prata om Ludvigs ramverk för inlärning som bygger på 7 steg. Och Ludvig kallar det för Ludvigs framework of learning, som han nu sa.
Ja, och vi snackade ju förra avsnittet om det här med metatips. Dina mycket mäktiga metatips för inlärning. Och i det här avsnittet så snackar vi som sagt om mitt framework of learning. Där det här ramverket, det bygger väldigt mycket på till exempel det här tipset spaced repetition. Det är väldigt mycket det som det bygger på. Och jag tänkte berätta lite om mitt ramverk och hur man kan göra det. Och så veckans praktiska tips här, det är att du ska själv bygga ihop ditt egna framework of learning. Du behöver inte nödvändigtvis kopiera mitt, men det här kan ge inspiration till hur du kan bygga upp ditt.
Precis, det kanske till och med är riktigt viktigt här att inte kopiera ditt.
Ja, man får väl känna själv vad man tycker. Mm. Men innan jag börjar berätta om det här så vill jag förklara de 3 underliggande principerna, de metatipsen som det är baserat på, varför det funkar bra för mig. Mm. Det första är långtidsminne, alltså spaced repetition som vi snackade om förut. Den andra, det är att det bygger på mycket associationer, olika kategorier och indelningar av information. Och den tredje anledningen, det är filtreringsprocesser. Så att ju viktigare någon form av information är, desto mer tid kommer jag lägga på den. Ju mer av de här olika stegen i mitt framework of learning går jag igenom.
Om du inte kommer ihåg vad spaced repetition är, så pratade vi ändå ganska mycket om det förra avsnittet.
Ja, så jag ser egentligen mitt framework of learning som ett slags verktyg som jag använder för att lära mig någonting. Ibland använder jag inte hela verktyget, men jag vill kunna använda hela om det är någonting viktigt. Så jag brukar tänka mig lite som att jag är typ en japansk svärdsmästare som håller på att hamna på metallklumpar. Och så symboliserar den här hammaren då, den symboliserar mitt framework of learning och metallklumpen symboliserar idén som jag ska lära mig. Så om idén inte är särskilt viktig, då kanske jag bara skriver upp den eller inte ens noterar den alls. Men om jag hittar en idé som är riktigt viktig, då får den 7 hårda slag av min mentala hammare så att den verkligen bankas in i min hjärna.
Så första slaget, eller kanske till och med 0:e slaget, är helt enkelt att du bara noterar att här är någonting som man kanske skulle lära sig.
Ja, det är veckans mindset. All information är inte lika viktig. Så du vill träna upp vad jag kallar för ditt eye for ideas. Alltså din filtreringsprocess för att ta in information.
Jag tycker att det där är sjukt svårt. För genom hela gymnasiet så tvingade jag mig att verkligen lära mig precis allt. Mest för att jag ville komma undan. Och det blev lite problem sen på högskolan. För då var det verkligen inte meningen att lära sig allting. Utan då måste man börja lära sig att filtrera.
Jag var inte heller duktig på det där förrän jag började med det här. Men sen tränade jag jättehårt och nu tycker jag att jag är hyfsat bra på det. Så nu tänkte jag förklara mitt framework of learning då. Och det består ju som sagt av 7 steg, varav de första 5 har att göra med repetition, att banka hammaren så att säga. Och de sista 2 stegen, de är oberoende, men de bidrar som ett slags synergistiskt komplement till hela processen. Så de 7... Va?
Nej, jag tänkte bara säga, du som lyssnar kan ju gärna ha i bakhuvudet alla de här sakerna som vi skämtar om, att Ludvig skriver upp saker i sin commonplace och han har automatisk repetition och andra intressanta saker för sig. Det är det vi egentligen pratar om nu.
Ja, det här är en mycket stor del av det. De 7 stegen i mitt ramverk, det är först intagandet av information, hur man, till exempel hur man läser en bok på bästa sätt. Steg nummer 2, att ta anteckningar. Steg nummer 3, att gå igenom anteckningarna. Steg nummer 4, att göra en sammanfattning av boken eller informationen man lärt sig. Steg nummer 5, att tala eller lära ut vad du lärt dig. Det är de 5 repetitionerna.
Och den där 5:e, den gillar jag verkligen. Jag har alltid haft en dragning till att vara lärare och lära ut. Och har då långt senare också förstått att det är nästan ett nödvändigt steg för mig för att verkligen cementera informationen hos mig själv.
Ja, det är... Man har ju olika genetiska dragningar liksom till hur man lär sig bäst. Så det är viktigt att basera sitt framework of learning runt det. Mitt är ganska välbalanserat, så att jag har ingen särskild preferens för någon sorts inlärning, utan jag är typ lika bra på att lära mig på alla möjliga olika sätt. Steg nummer 6, det är att integrera vad du lärt dig med din commonplace. Och steg nummer 7, det är att skaffa sig så många associationer som möjligt, för vilket jag gillar att läsa historia.
Och där kommer vi tillbaka till det vi sa i förra avsnittet, att ingen berättar varför man ska läsa historia, men det här är ju faktiskt en oerhört bra anledning. Det är för att skaffa sig ett referensmaterial, att haka fast kunskapen i.
Ja, jag ska förklara hur man kan göra det praktiskt senare i avsnittet. Det är bra.
Okej, fram till steg 1 då. Hur läser man en bok?
Ja. Först och främst, jag brukar säga att det finns 2 huvudsakliga sätt att lära sig läsa på. Det första är speedreading och det andra är djupläsning. Och speedreading, det är någonting som jag tror populärkultur är ganska... Det är många som tänker sig att det är liksom the magic pill. Det är det jag måste lära mig. Sen kan jag bli framgångsrik eller vad man ska säga. Men speedreading, du har fan ingen nytta som helst av det. Utom att bara hitta bra information. Det är det du ska använda det till. Du ska kanske lära dig speedreading till den nivån att du kan skumma väldigt snabbt. Och sålla ut skiten. Sen så ska du lägga, och det är typ 5% av tiden du lägger på att läsa. Och sen den resten av 95% av tiden, då ska du djupläsa riktigt bra material.
Det här är faktiskt väldigt viktiga poänger. Inte minst med tanke på att jag brukar understryka att man aldrig ska läsa snabbt. Men man ska ju förstås läsa snabbt för att hitta vad det är man ska läsa på riktigt. Men då menar jag att det där när man läser snabbt, då läser man inte alls.
När du läser en bra bok eller något slags material, kanske på internet, en artikel eller vad som helst, du ska gärna ha ett uttalat mål. Fråga dig själv ofta, så här, varför läser jag det här? Vad hoppas jag få ut av den här boken eller artikeln? För då primar du din hjärnas mönsterigenkänning och letar efter just vad du vill ha.
Det kan låta lite störigt det där, liksom lite överdrivet. Men det är bara ett litet mindset, bara en liten tweak i det du gör. Och det blir mycket bättre.
Ja, man ska alltid försöka... Var lite mindful och tänka, varför gör jag det här? Varför läser jag det här? Så veckans tips nummer 2. Gå in i en bokaffär och välj ut 3 stycken coola böcker. Sen köper du dem. Och för att hitta de här 3 coola böckerna, då kan du lära dig typ allt du behöver veta för hur man gör relevant speedreading för att hitta en bra bok. Och då gör du så här. Först kollar du på baksidan och framsidan av boken, tar typ 10 sekunder. Sen så kollar du innehållsförteckningen, tar väl kanske 10-20 sekunder. Och sen när du skummar innehållsförteckningen, då ska du hitta 3 stycken kapitel som verkar intressanta bara. Sen kollar du igenom de kapitlerna supersnabbt och bara skummar vad det är. Och sen när du har gjort det, då ska du kunna se vad det är för slags bok. Du ska kunna notera om det är en praktisk bok, om det är en teoretisk bok och om den är relevant för vad du är intresserad av.
Och här kan du också förstås avbryta processen vid vilket steg som helst. Om baksidan verkar helt ointressant, då ska du inte titta vidare på de andra stegen. Och samma sak gäller för varje enskilt steg. Så fort du stöter på någonting där du känner att nej, det här vill jag inte läsa, antingen för innehållet eller för grammatiken eller språket eller ja, vad det nu må vara, Och då avbryter du där och så tar du upp nästa som du tror möjligen skulle kunna vara en kandidat.
Japp. Och det för oss faktiskt till veckans bok. Mortimer J. Adler, How to Read a Book, tror jag bestämt den heter. Och där kan du lära dig exakt hur man ska läsa en bok. Det är inte en jätterolig bok att läsa faktiskt, men den är oerhört bra om man vill bli duktig på att lära sig och läsa. Med det sagt så börjar vi på steg nummer 2 här, och det är att ta anteckningar. Och här tycker jag det är lönsamt att ha en digital commonplace så att man kan komma åt alla sina anteckningar om man har ett bra system. Liksom. För då kan man hitta, det är ganska häftigt att kunna hitta allt man skrivit innan. Och det är väldigt viktigt att göra sammanfattningar som vi sagt innan. Att helt enkelt sammanfatta, om man läser en artikel, skriv några bullet points bara. Liksom, vad handlar den här om? Vilka praktiska steg kan jag göra? Och till exempel Lee Kuan Yew och Richard Nixon. Det är två exempel på två stycken stora ledare som har haft den här vanan att alltid sammanfatta allt de gjort.
Mm, nu var det här ju två förstås stora muppar. Men däremot har de ju helt rätt när det gäller anteckningarna. Och sen en kommentar till det här med när du säger att det är viktigt att sammanfatta. Av två skäl. Ett, det blir mycket mer lättillgängligt när du ska titta på det i framtiden. Och två, det som faktiskt är viktigast, det är att du måste bearbeta informationen. Du tvingar hjärnan att vara delaktig när du sammanfattar. Och det gör att det sätter sig i huvudet.
Mm. Du kan börja med att, du som lyssnar, du kan börja med att skriva en sammanfattning på det här avsnittet i bullet points efter du är färdig med att lyssna på oss. Samma sak med instruktionella videor på YouTube. Sen för fysiska anteckningar, då rekommenderar jag att man köper två stycken flerfärgade pennor. Det är dels för så mycket som gör det översiktligt. Och nummer två anledningen, det är för att du vill träna upp till tänkande. Och när jag säger träna upp till tänkande, då menar jag att, liksom att med olika färger, då tränar du in hjärnan på associationer och hierarkier. Så att du kan använda olika färger för olika sorters information. Jag gillar att använda blått eller blyerts för vanlig text, ljusblå för citat, rött för viktiga saker, grönt för kapitelnamn, lila för lärdomar och rosa för mentala modeller eller idéer eller nya ord. Sen steg nummer 3, när du ska gå igenom dina anteckningar. Nu har du en tredje repetition på ditt långtidsminne. Först har du läst det, sen när du tog anteckningarna och gjorde en summering, och nu när du går igenom dem. Och när man går igenom anteckningar, jag tycker några saker som är väldigt viktiga att tänka på när man gör det, eller inte viktiga men roliga att ha i åtanke, liksom, det är att man ser väldigt tydligt vad man tänkte på när man tog in anteckningarna första gången. Så en bra tidpunkt att gå igenom anteckningar, det är antingen du precis har slutat läsa en bok eller en artikel, eller om du väntar ett fåtal dagar för att få den här spaced repetition. Och det lönar sig att ha ett konsekvent system för anteckningar, som sagt. Vare sig det är på datorn, till exempel via en commonplace med kategorier och så vidare, så du enkelt kan hitta dem sen. Eller om det är fysiskt med flerfärgade pennor.
Tyvärr så är det ju väldigt lätt att för varje dag som går tro att det där kommer jag ihåg. Så jag tar det sen. Men hela uppfattningen och hela minnet, även alltså så som minnet fungerar rent biologiskt, så är det inte bra att göra så. Det där första intrycket är helt annorlunda än vad som har hänt när det har snurrat lite grann i huvudet i några dagar. Så om det är viktig information, och det är bara viktig information du ska hantera på det här sättet, så liksom, tro inte att vi går runt och skriver upp exakt allt som händer i hela livet och sen kör spaced repetition i oändlighet hela dagarna, utan bara viktig information så att inte vi framstår som några riktiga tokfransar här. Men då är det också värt att se till att skriva ner första intrycket och sen lite senare så gör du en sammanfattning.
Mm. Och sen steg nummer 4, det är boksammanfattningen, om det är en bok som det handlar om. Och när man skriver en boksammanfattning, vi har snackat om det, jag tror det var första avsnittet till och med. Men jag tycker det är en oerhört bra vana att ha över tid. Dels för att du blir duktigare på att sammanfatta stora mängder information. Och dels för att det är kul att ha efterhand. Jag kollar ofta igenom det och jag har väldigt mycket bra idéer i mina boksammanfattningsböcker. Som jag glömmer bort och så kollar jag på det och så bara, just det. Så hur gör man en boksammanfattning? Jo, jag kan upprepa det rätt snabbt. Och det är att köp en tom anteckningsbok. Eller om du vill göra på datorn i commonplace. Men förutsatt att du har en tom anteckningsbok, använd gärna flerfärgade pennor, som sagt. Försök följa en särskild mall, typ först bokens titel, sen en mening eller en paragraf som summerar boken, några citat du gillade och några huvudsakliga lärdomar. Och tänk alltid så här, kommer jag ha nytta av den här informationen eller kommer den vara relevant för mig 5-15 år från och med nu?
Precis, det där sista gör ju också att man inte skriver upp en himla massa saker eller ja, skriver upp hela handlingen i en bok eller vad det nu, ja, vad man nu kan göra för misstag, utan man verkligen tar ut kärnan. Vad var det viktiga här egentligen? Som till exempel den här barnuppfostransboken av Jesper Juhl som jag brukar prata om ibland. Det jag har med mig från den, det är självkänsla mot självförtroende och skillnaden mellan de två begreppen. Det är egentligen allt. Det är det jag skulle skriva upp i en boksammanfattningsbok av den. Kanske en punkt till då som har med att bevittna, inte uppfostra att göra. Mm. Men man ska inte skriva mer än så egentligen.
Ja, men det är det du skulle sätta den här huvudsakliga sammanfattande paragrafen. Eller meningen, liksom, att kunna sammanfatta boken på en mening eller en paragraf.
Mm.
En annan sån där mall man kan följa, det är liksom att typ tre intressanta saker eller tre saker som jag kan använda från den här boken direkt nu för att bli bättre på någonting.
Mm, precis. Och kommer man inte på några, då skriver man inte upp några. Krysta inte dit någonting bara för att det ska vara tre.
Ja, exakt. Det ska vara viktigt. Och sen steg nummer 5, det är att prata om vad man lärt sig eller på något annat sätt lära ut till någon annan. Kanske skapa någon slags kurs på internet eller någonting. Men liksom lära ut det till någon annan. Och då har du din femte repetition där. Om du gör det här också, då kommer det sitta. Då kommer det antagligen sitta resten av livet. Se bara på typ systemet vi använder för att träna upp läkare. Lär dig, gör det, lär upp någon annan. Och det funkar nästan lite för bra.
För att de blir så större över all kunskap de har.
Ja, faktiskt.
Jag var faktiskt hjälplärare både i gymnasiet och på Handels. Och jag märkte väldigt tydligt att även om jag egentligen kunde materialet på absolut den nivå som krävdes för högsta betyg, så krävdes det ytterligare en nivå för att kunna lära ut det på ett pedagogiskt sätt. Det har jag också märkt nu efter att jag har fyllt 40, när jag har hjälpt gymnasieelever med bland annat matematik, att det ställs nästan ännu högre krav nu på att hitta på en himla massa olika sätt att förklara saker som jag bara kan göra därför att jag verkligen förstår materialet. Och det är lite därför jag bloggar och poddar numera. För att det jag gör och det jag tänker på, det förstår jag först när jag blir tvungen att verkligen uttrycka det till någon annan.
Ja, och om du inte, du som lyssnar, om du vill göra det här, men att du inte, om du inte har en blogg eller ens har lust att skapa en, eller om du heller inte har möjlighet eller lust att hålla tal för någon, vad du kan göra är att du kan köpa en billig filmkamera eller använda din telefon och något stativ liksom. Sen kan du bara spela in en sammanfattning på allt du lärt dig för dig själv. Om vi sen går vidare till steg nummer 6, att integrera det här i din commonplace. Nu är vi som sagt inne på den officiella delen av mitt framework of learning, de 5 repetitionsdelarna, hammaren där. Den är över nu och nu är de återstående 2 stegen, 6 och 7. Det är viktiga synergistiska komplement som jag tycker att alla borde göra. Så de 5 första stegen, det är specifikt för mig, hur jag gillar att repetera de här grejerna. Men de här 2 sista stegen, det är saker som jag tycker att alla kan göra och bör göra. Så steg nummer 6, att integrera i din commonplace. Och det är att när jag hittar någonting som jag tycker är viktigt eller bra, informationen, då lägger jag in det i min commonplace på något sätt. Och om det är någonting särskilt viktigt, då bygger jag en lista eller ett system runt det. Till exempel en best practice-lista. Eller en lista med exempel på hur den här grejen kan användas på riktigt eller har använts historiskt. Eller en checklista för exakt hur man ska göra det här, om det är väldigt avancerat. Så mina 2 största sådana här system som jag har byggt enligt de här principerna i min commonplace, det är mina system för cognitive biases, som vi snackat om en del i avsnitten. Det är ganska många och det är ganska svårt att memorera alla dem om man inte typ tränar lite på dem.
Det där systemet, system för det. Och det där systemet som Ludvig har, alltså det är oerhört stort. Det skulle bli en lång bok om man skulle göra det till en bok.
Mm, men jag har lyckats summera det på ett klyftigt sätt med genvägar och sånt där, så att det sitter bra. Och jag har samma metod för mental models, men den listan är långt ifrån klar. Det kommer nog ta 2-3 år innan den är klar.
Mm.
Men det är ett kul biprojekt att samla sånt här i mina studier. Det är kul att ha det liksom. Plus att det är väldigt bra. Man blir rik om man gör det på lång sikt. Och steg nummer 7, det är att bygga en rik bank av associationer. Så till exempel som jag sa det här med att bygga en lista med specifika exempel av hur någonting används. Det är en applikation av det i min Common Place. Men det här, det är anledningen till att det är väldigt viktigt att bygga associationer och ha det som en vana som man kontinuerligt gör. Det är för att vi tror att vi tänker självständigt och medvetet. Men faktum är att det mesta av vårt tänkande är associativt. Och det kommer inte självmant, utan det kommer för att vi får något slags sinnesintryck någonstans. Kanske vi är ute och går så ser vi en fågel och så triggar det hjärnväg, neuronbanor i vår hjärna. Och då kommer vi att tänka på någonting.
Och det är ju för att allting sitter ihop parallellt. Så när vissa neuroner börjar fyra av, då är det andra som fyras av och förstärks. Och det är därför som till exempel när man känner en doft så kan man liksom nästan se sitt barndomsrum framför sig och den typen av saker. Så, och ju fler och starkare av den här typen av associationer man har, desto bättre sitter minnena och kunskaperna.
Jag tycker att det bästa exemplet för att träna upp sig på att bygga associationer på ett medvetet sätt, det är att läsa historia. För historia innehåller jättemycket råmaterial som du kan bygga associativa exempel från. Och det gör att du kommer ihåg saker bättre och kopplar ihop det med olika exempel, praktiska exempel. Så om du är ute och ser någonting, då är liksom, oj, det där är precis som när Caesar gjorde det här i Rom.
Mm. Ja.
Mm. Så i min Common Place har jag ett fack där jag har jättemycket olika sparade dokument som är helt enkelt så här lustiga grejer som jag tyckte var intressanta bara. Och så har jag det under ett fack som heter Trivia. Och sen delar jag in det i tre stycken fack som heter ett Trivia Interesting Fact, ett som heter Trivia Funny och ett som heter Trivia to Illustrate Point. Och där samlar jag saker som jag tycker är roliga bara, som får mig att tänka på någonting särskilt.
Ja, jag har inget system för Trivia. Och det är möjligt att jag borde ha ett, men det har på något sätt blivit så att i och med att jag lyssnar på podcasts 20 timmar i veckan så får jag med mig så oerhört mycket trivia som jag har. En del av det vill jag ju verkligen ha kvar, men jag har helt enkelt valt att låta det som fastnar vara kvar och orkar inte skriva upp det.
Ja, men du verkar ju också ha en genetisk fallenhet för det här med att typ minnas skumma studier.
Jag går ju omkring, jag tror att det är mycket det. Jag rör mig, jag har säkert höga BDNF-nivåer, för jag övar ju hela tiden på att lära mig saker. Och medan jag går och lyssnar så tänker jag verkligen, förstår jag det här nu? Och använder mig lite grann av spaced repetition, fast i det väldigt korta där. Och sen dyker det ofta upp i någon intressant konversation. Och så då får jag en repetition till.
Ja, så sammanfattningsvis, det här var ett väldigt praktiskt avsnitt och förhoppningsvis så ger det dig inspiration att bygga ditt eget framework of learning. Och jag har ju då 7 steg i mitt, varav de 5 första är att banka hammaren, bara repetition liksom. Och de 2 sista, de tycker alla ska göra. Och de här 7 stegen för att upprepa är intagandet av information, hur man läser en bok. Steg nummer 2, att ta anteckningar. Steg nummer 3, att gå igenom anteckningarna. Och steg nummer 4, att göra en boksammanfattning eller en sammanfattning av det man lärt sig. Och steg nummer 5, att tala eller lära ut vad du lärt dig. Steg nummer 6, att integrera med din Common Place. Och steg nummer 7, att skaffa associationer. Till exempel läsa historia.
Och se till att det du lär dig känns relevant och intressant. Det vill säga, vet om varför du vill eller ska lära dig det.
Exakt. Annars kommer du inte ha motivationen att bygga upp ett sånt här ramverk, för det tar lite tid. Men sen lönar det sig resten av livet.
Mm. Och jag vill återigen understryka att det är inte så att vi går och skriver upp allting exakt hela dagarna. Då skulle vi aldrig lära oss någonting i alla fall. Utan det här gäller ju saker som är viktiga och värdefulla.
Precis, det är lite som att lära sig kampsport eller lära sig att slåss eller någonting sånt där. Liksom, du vill ha det för att veta när du ska använda det ifall att. Det är inte som att du går runt och spöar folk.
Även om det snart kanske kommer en intervju i en stor podcast där det verkar som att jag går runt och spöar folk. Men det är en annan historia. Det tar vi om en vecka eller två.
Ja, det ser jag fram emot.
Mm.
Ja, det var allt för oss den här veckan. Tack för att du lyssnat på oss. 25 minuter med Sydjungen Sundström, producerat av TradeVenue.se. Tack och hej.